Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Men de här hygieniska förhållanden var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Dragsvik, så det var löss. Och de här lössen spred ju sig sjukdomar också, som smittade snart sagt alla de här fångarna. Och i kombination med en sån här tilltagande undernäring, så blev det här då fatalt på det sättet att Dragsvik blev det läge som hade den överlägset största dödligheten.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Efterbörden av det bittra finska inbördeskriget år 1918 blev 13 500 döda i koncentrationsläger. Värst var förhållandena i Dragsvik utanför Ekenäs. Under några månader dog tusentals män i sina bästa år på grund av svält, vattenbrist och ohyggliga hygieniska förhållanden. Rena avrättningar och dödsskjutningar förekom, men de absolut flesta dog av de omänskliga förhållandena i lägret, som i tiden blev en internationell skandal. Efter det relativt korta kriget som pågick från januari till maj 1918 internerades över 2% av den finska befolkningen. Allt ifrån rödgardister som begått allvarliga övergrepp till tvångsrekryterade soldater och socialistiska sympatisörer som inte gjort sig skyldiga till några brott.
Välkommen, Sture Lindholm, författare till boken Fånglägershelvetet Dragsvik, massdöden i Ekenäs 1918. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi sitter faktiskt i Helsingfors idag och spelar in den här podden. Du har skrivit ett stort antal böcker om inbördeskriget i Finland och efterdyningarna av det. Men idag ska vi liksom koncentrera oss på just de här lägren som uppstod efter kriget. Men om vi bara lite, för att liksom sätta, jag kan tänka mig för en svensk publik, jag är inte säker på att de har helt klart för sig, men vi väldigt kort bara beskriver, om det går, det finska inbördeskriget, bara så vi förstår lite orsakerna, utbrottet och förloppet.
Ja, bakgrunden var ju att Finland var ett väldigt, på sätt och vis ålderdomligt efterblivet klassamhälle ännu i slutet på 1800-talet, som snabbt nåddes av industrialisering och nya tiden i början på 1900-talet. Vi hörde ju till Ryssland, det skedde en snabb utveckling i samhället, och bland annat fick vi ju allmän rösträtt som gjorde att de stora folkmassorna blev politiskt engagerade. Och arbetarrörelsen som då etablerade sig vid sekelskiftet så blev snabbt ett starkt parti. Och de gjorde sitt bästa också för att väcka den här politiska medvetenheten bland den här befolkningen som jobbar på industrier och framförallt ute på landsbygden. Så de var väldigt ivriga på att grunda arbetarföreningar och ställa politiska krav på ett jämlikare samhälle. Vilket var långt ifrån verklighet i dåtida Finland. Så vi har det här politiska uppvaknandet, vi har ett efterblivet, kan man säga, klassamhälle, stadig snabb utveckling. Och så har vi också haft en förryskning som har pågått. De facto skulle Finland säkert ha blivit ett väl integrerat land i det ryska kejsardömet om inte första världskriget skulle ha brutit ut. Men det förändrar allting. Och sedan år 1917, när ryska kejsaren föll, så fick Finland tillbaka sin autonomi, och då upptäckte man också att nu hade man kanske en möjlighet att bryta sig loss från Ryssland. Och det var framförallt arbetarrörelsen som på våren 1917 eftersträvade det, inte det borgerliga Finland. Så samtidigt som, så hade vi då den andra ryska revolutionen när bolsjevikerna tar över makten i Ryssland. Så var det ju väldigt nära till Finland. Och inom den finska arbetarrörelsen så blev också den här revolutionära grenen av arbetarrörelsen allt kraftigare och allt mer dominant. Och i praktiken gick det så till att de här revolutionärerna, som man senare började kalla för kommunister, tar över makten inom Finlands socialdemokratiska parti här sent närmare årsskiftet 1917-1918. Och det leder till att man sedan i den 27 januari 1918 gör en statskupp, tar makten över den vid det laget rent borgerliga regeringen. Som
men lagligt valda, ska vi säga.
Ja, det var lagligt val. Det hade varit ett val till landdagen, som vi kallar parlamentet på den tiden innan Finland blev självständigt. Och där hade det faktiskt varit så att våren 1917 så hade Socialdemokraterna ensamma majoritet. De hade 103 av 200 platser i landdagen. Men så blev det ett nyval eftersom ryssarna upplöste landdagen sommar 1917. Och i det valet, där förlorade Socialdemokraterna sin majoritet. Och en del av arbetarrörelsen tappade också tilltron till det här med demokrati, för de ansåg att det här var olagligt upplöst, det här parlamentet, så man skulle inte lyda ryssarna då. Så det här fanns en stor besvikelse på en arbetarrörelse som bidrog till att man blev revolutionärt sinnad. Men de facto så gjorde man då uppror mot den lagligt valda regeringen, det vill säga Svinhuvuds så kallade självständighetssenat, som hade förklarat Finland självständigt den 6 december 1917 på grund av att det var då bolsjevikerna som hade tagit makten i Ryssland och som man då inte ville ha någonting att göra med. Mm. Och kriget bröt ut i slutet av januari. Det var ett kort krig. I praktiken kan man säga att det södra Finland var i de rödas händer. Den lagliga regeringen hann fly norrut i Österbotten till Vasa och etablera där, se där. Och sedan kom det också finska pojkar som hade fått militärutbildning i Tyskland, i fiendelandet Tyskland, och de så kallade jägarna. De sändes då hem till Finland där när kriget hade brutit ut, och de blev då officerare på den vita sidan. Och så slogs man februari, mars, och i början av april så utkämpades ett slag i Tammerfors där de Mannerheims vita trupper vann och intog Tammerfors, samtidigt som tyska Östersjöflottan anlände till Hangö, och 10 dagar senare så intog man Helsingfors. Så tyskarna körde bort den här röda regeringen från Helsingfors, den flydde sen till Ryssland, och en månad senare så var inbördeskriget över. De sista skotten sköts i Kymmenedalen den 5 maj.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Det där var en kort sammanfattning, men jag tror vi ska hålla oss så kort. Men jag skulle ändå vilja, det är en fråga till jag skulle vilja prata lite om. Det är den röda och den vita terrorn under själva kriget. Kan du bara kort beskriva det?
Ja, den röda terrorn var framförallt i samband med maktövertagande. När man då gjorde sin revolution, tog över makten. Så i det sammanhanget så krävdes det en hel del dödsoffer. Enligt senare utredningar drygt 1400 vita män som då dödades i olika sammanhang. Det kunde vara pojkar som var på väg upp till Österbotten, på väg att ansluta sig till den vita armén. Det kunde hända att det var röda förband som gjorde reden mot gårdar och hittade någon misshaglig person. Så på det sättet, där har vi den röda terrorn, framförallt här i början av kriget. Och nog lite också i krigets slutskede.
Hur omfattande var den då?
Ja, den krävde cirka 1400 dödsoffer. Den vita terrorn däremot, så den kommer igång, kan man säga, sin i krigets uppgörelse. För när då kriget var avgjort, så då började den segrande vita söka upp de här röda förlorarna. Och då kommer vi in i den här anblodiga upprinsningen efteråt, som hör till de där känsliga sakerna i Finlands historia som man pratar väldigt lite om. Mm. Och där pratar vi om storleksklassen 7-8000 personer som
sköts direkt efter kriget eller i slutet på kriget?
Som sköts direkt. Det kunde gå till på olika sätt, men till exempel så hade vi en här i södra Finland, i svenskspråkiga Västnyland, så visste man att det gömde sig en massa rödgardister i skogarna i norr. Då etablerade man ett truppförband här som helt enkelt började söka upp de här röda som gömde sig där. Och så inrättade man snabbt improviserade sådana här fältdomstolar som om man hittade någon som hade varit med rödgardist så dömde man dem till döden och avrättade dem på platsen. Eller så kunde man ta dem som till Västankvarning och där man hade den här domstolen. Där i en sandgrop idag så har vi också närmare 70-talet avrättade. Mm. Och det var då så att säga olagliga avrättningar, så där improviserade fältdomstolar. Mm. Så det kan man säga att det är då den här vita terrorn i samband med krigets slutskede.
Mm. Sen, efter kriget då så upprättades det ett antal fångläger då för rödgardister. Du har skrivit en hel bok om just ett läger, det här är Dragsvik utanför Ekenäs i södra Finland. Hur kom det sig med att man upprättade ett läger just där?
Det var så att när kriget var över så hade de segrande vita tagit mellan 75 000 och 80 000 krigsfångar. Sådana som då hade på något sätt varit med på den röda sidan. Och de var också av olika kalibrar. Men det här är ju en enorm mängd människor, alltså det är de facto närmare 2,5% av Finlands befolkning vid den här tiden. Och då beslöt man när kriget var över att man skulle reda ut vad de här människorna, var och en av dem eventuellt hade gjort sig skyldiga till för brott, mord, rån, stölder etc. under kriget. Alla hade gjort sig skyldiga till uppror mot landets lagliga regering, det var man ens om. Och beslöt att hålla dem internerade tills man hade då rätt ut de här. Så man upprättade så kallade rannsakningsläger. Och det fanns inga andra platser i landet än de här tomma ryska militärkasernerna. För den ryska militären hade åkt hem från Finland då, medan vårt inbördeskrig pågick. Därför att Tyskland och Ryssland hade slutit en separat fred. Och ryssarna hade gett tyskarna fria händer här. Så de här militärförläggningarna stod tomma. Och utanför Ekenäs, 3 kilometer utanför centrum i Dragsvik, så fanns där en rysk tom militärförläggning. Och det blev då en av de här 9 större fånglägren i Finland.
Var det det största lägret?
Det var inte största lägret, men det blev det lägret som hade den överlägset högsta dödligheten i den här tragedin sommaren 1918. Mm.
Du har ju lite berört vilka som internerades, men vilka var de som hamnade i Dragsvik? Var alla sådana som hade varit med och stridit och så? Eller?
Nej, man kan väl säga att fångarna var 3 olika typer överlag i Finland. Dels var det de som då aktivt hade varit med i Röda Garde och som hade kanske gripit som regelrätta krigsfångar här i krigets slutskede. I Tammerfors så var det väl omkring 11 000 fångar som togs. I Viborg 10-12 000. Och i Kymmenedalen fanns det också flera tusen där i krigets slutskede. Så det var då en av de här grupperna. Och de var ju relativt gott skick också fysiskt i det här laget. Sen genast efter kriget så häktade de vita, de som man visste att hade varit på röda sidan och med i de lokala röda garderna och kanske i förvaltningen under de här röda månaderna. Och den satte man också i fångläger. Alla som på något sätt hade haft att göra med den röda rörelsen skulle placeras i fångläger. Mm. Men sen var det den tredje kategorin, och det var i det vita Finland när kriget bröt ut. Så nu visste ju den vita sidan vem som var aktivister inom arbetarrörelsen, inom fackföreningarna eller inom socialdemokratiska partier. Och det med häktar man och internerar då när kriget börjar.
Så de behöver egentligen inte ha varit med i några krigshandlingar då?
Nej, det var uppe i Österbotten och i centrala Finland. Så de häktar man genast där i januari, februari. Och dem höll man internerade sen i norra Finland i tillfälligt improviserade fångläger i skolor etc. Och de hade suttit då fängslade hela februari, hela mars, hela april och hela maj. Dåligt med mat, trångbodda förhållanden. Och de sändes sen när kriget var över ner till fånglägren hit i södra Finland. Och framförallt till Ekenäs.
Men vad var tanken man skulle göra med de här fångarna då?
De var rannsakningsfångar. Man upprättade här i Helsingfors på centralt håll en enorm organisation som gick ut på att varenda en av de här 75-80 000 fångarna skulle få en personakt. Man skulle reda ut vem de var. Man inbar utlåtanden från skyddskårerna på hemorterna, vad man visste om de här människorna. Man bad om intyg från kyrkan, vem de var. Sen rapporter överhuvudtaget, angivelser och sånt där. Vad hade de eventuellt gjort sig skyldiga till under kriget?
Men hade man ens en organisation som var kapabel att göra det här vid den här tiden?
Ja, man försökte. Man inrättade den här då i början av maj. Och de facto gjorde man nog sitt bästa här under juni månad att reda ut det här. Och de här så kallade statsförbrytelsedomstolarna kom då igång med sin verksamhet där i början av juli. Och då skulle de döma de här fångarna. Så varenda en av de här fångarna som fanns i de här rannsakningslägren skulle då ställas inför rätta. Och de som var skyldiga så skulle man döma, de som var mindre skyldiga så fick då lindrigare straff eller kunde friges. Men man skulle reda ut vad de eventuellt hade gjort sig skyldiga till. Men i de allra flesta fall hann man inte göra det innan fångarna började dö av både matbrist och sjukdomar i de här fånglägren. Mm.
Känner du till något annat fall någon annanstans i världen där man faktiskt ska försöka lagföra en så stor andel av befolkningen som efter det finska inbördeskriget? Du ser 2,5% här, det är väl en siffra du har nämnt.
Mm. Det var en bra fråga, det har jag inte tänkt på, men det var väldigt viktigt det här med att betona lagligheten i det här, att man såg det som ett allvarligt brott att man då hade gjort uppror mot den lagliga regeringen. Därmed hade förbrutit sig mot staten, så man betonade den här lagligheten väldigt mycket. Och man hade nog ärliga ambitioner att faktiskt reda ut det där också, att en form av rättsskydd, vilket i praktiken kommer att visa sig nästan inget värt i det här sammanhanget. För det här var ju ett fruktansvärt stort apparat som man försökte inrätta. Man hade inga möjligheter att klara av det. Men ambitionerna fanns där, men det slutade i ett fruktansvärt kaos.
Hur skulle du beskriva förhållandena i Dragsvik sommaren 1918?
Dragsvik var en militärgarnison som var upprättad för 2500 ryska soldater. Och väldigt, väldigt snabbt så omgärdar man en del av det här området med taggtråd. Och inom en vecka, samtidigt som lägerledningen kom, så kom också fångtransporterna från olika delar av landet. Så efter en vecka så hade vi ungefär 8000 fångar i det här lägret. Och det betydde att det var oerhört trångbott. Varenda ett utrymme skrymsle i det här tegelkasernerna som ryssarna hade lämnat efter sig var fullsmockat med fångar. Det var ju lyckligtvis sommartid och innan det här dagtrostängslet så fick ju fångarna röra sig fritt så de kunde komma och gå hur de ville. Men det var jättetrångt. Man hade brist på mat, man hade brist på vatten och fångarna fick inte gå ner till stranden som fanns bara 30 meter från
där. De kunde se vattnet ifrån där de var inhängt eller internerade.
De kunde se vattnet och från Helsingfors kom det direktiv att man skulle öppna en passage ner till vattnet så att fångarna kunde gå och bada. Men när lägret upprättades här i månadsskiftet maj-juni så gjorde man det inte. Och sannolikt var det därför att man inte hade vakter, man hade inte kapacitet att övervaka de här fångarna. För man hade skickat ner ett par hundra värnpliktiga beväringar från Björneborgs regemente som vakter. Och så snabbutbildade man ordningsmän som skulle hålla koll på de här röda fångarna. men det var bara något tiotal och fångarna var 8500 där i medel av juni, så man tog inte risken att släppa ner de här fångarna till vattnet, vilket innebär att de hade ingen chans att gå och tvätta sig. Det fanns ett vattentorn som levererade dricksvatten till lägre, men det var hett om sommaren och fångarna var allt för många, så var också vattnet oslut. Dricksvattnet var man tvungen att ransonera här under juni månad. Och om det inte fanns vatten att dricka, så fanns det absolut inga möjligheter att till exempel tvätta händer eller några andra kroppsdelar. Och fångarna gick ju precis samma kläder som de hade haft på sig när de blev tillfångatagna vid fronten eller när de hade blivit häktade kanske tidigare på januari.
Så det är folk som har gått i samma kläder sedan i januari och inte fått tvättat sig?
Ja, eventuellt kan man ha just där botten i lägren där haft möjlighet att tvätta dem någon gång. Men de här hygieniska förhållanden var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Draksvik, så det var löss. Mm. Och de här lössen spred ju sin sjukdomar också som smittade snart sagt alla de här fångarna. Mm. Och i kombination med sån här tilltagande undernäring så blev det här då fatalt på det sättet att Draksvik blev det lägre som hade den överlägset största dödligheten.
Mm. När man läser din bok så förstår man ju det också, att det finns ju beskrivningar på när fångarna kommer, de som har suttit, de uppe från Närpes som har suttit sedan i februari i läger, att de är ju benrangel redan när de kommer.
Ja, och framförallt kanske fångarna som kom från Brahestad i Österbotten, för det var sådana som hade suttit längre, och också Kokkola-fångarna som var i allmänhet arbetarrörelsens aktivister, alltså från gamla Karleby. Närpesfångarna som du nämnde är faktiskt lite intressanta, för de flesta av de fångarna som kom från Närpes hade inte gjort sig skyldiga till någonting annat än att de hade vägrat inställa sig för uppbord som den här vita regeringen då, när man utfärda allmän värnplikt och ville uppbåda soldater för att delta i det här kriget, så de vägrade inställa sig för den här vita armén, och då häktade man dem och förde dem till Närpes i fångläger. Så de flesta som kom därifrån var faktiskt sådana pojkar.
De hade inte ens varit politiskt aktiva.
Nej. Men det var ett brott att då inte inställa sig till uppbåd förstås.
Vilka var det som hade sämst i Draksvik?
Det blev nog sannolikt de som sedan blev dömda. För när statsförbrytelsedomstolarna kom igång med sin verksamhet i juli, så var det ju då enda som fick villkorliga domar och fick åka hem. De som var minst skyldiga skulle överlag frias, också villkorligt kom det bud från regeringen.
Men så redan i juni så var det folk som släpptes?
Ja, vid månadsskiftet juni-juli så kom det. Det var så här att när senaten i Helsingfors upptäckte att det här slutar illa, så gav man order om att de mindre skyldiga fångarna skulle sändas hem. Och också från Draksvik var det dryga 1000 som åkte iväg därefter midsommartiden början av juli, villkorligt frigivna i väntan på rättegång. Samtidigt som domstolarna kom igång med sin verksamhet. Men de fångar som sen då dömdes, och i allmänhet så dömde man dem väldigt hårt. De fick långa domar.
Vad snackar jag om för tider?
I allmänhet minst 10 år i tukthus eller livstid, och också dödsdomar utfärdades. Så naturligtvis var det också sådana som fick kortare domar, 3 år, 6 år och så vidare. Men det var väldigt vanligt med 10 år och uppåt. Men det fanns ju inga andra platser att sända fångar till, utan de sändes tillbaka till Draksvik, där några av kasernerna inrättades till tukthus. Och då var det regelrätta fängelsekunder. Och de dömda fångarna fick på inga villkor beblanda sig med de här rannsakningsfångarna. Mm. Men de hade heller inga egna utrymmen, så att det började med under flera veckors tid under sommarmånaderna, så var de instängda i de här kasernerna utan möjlighet att få gå ut. Och för varje dag kom det fler och fler fångar. Det finns dokument på det här när professor Robert Tigerstedt, som var en av Finlands ledande vetenskapsmän och medlem av Nobelkommittén i Sverige, han bad om att få bli utnämnd till överläkare i det här Draksvik-lägret. Det fick han gjorde en inspektionsrunda och skrev en rapport. Och han hade då besökt ett av de här rummen där de här dömda tukthusfångarna låg i 3 britsar utan några sängkläder, det här i 5 våningar på varandra. Och enda bekvämligheten var en sån här halvöppen latrintunna i ena hörnet av rummet. Undra på att sjukdomar sprids i sådana omständigheter, skrev Tigerstedt i den här rapporten.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Fångarna svalt ju. På ren svenska, de svalt, eller hur?
Ja, visst gjorde det.
Vad fick de att äta?
Man hade från Helsingfors gjort upp direktiv som sa vad en fånge skulle få varje dag. Det var 75 gram bröd på morgonen och det var, man räknade bara kalorier på den tiden.
Jag utgår från att du som har skrivit så detaljerade böcker om det här, hur mycket är 75 gram bröd? Är det 3 brödskivor eller? Nej, det är mer. Eller?
Ja, ungefär så. Beror på hur stort bröd du har.
3 brödskivor?
Ja. Och sen fanns det också angivet hur många 100 gram kött och fisk fångarna skulle få, 25 gram smör. Man räknade bara kalorier, det var 1500 kalorier per dag som man hade kommit fram till att vara ett minimum som en fånge behövde för att kunna överleva.
Är inte det ganska lite, 1500 kalorier?
Ja, också läkarna ansåg att 1800 var ett minimum, men problemet var ju att det var matbrist i hela landet. Det var livsmedelsransonering och problem med maten redan året innan inbördeskriget. Och vi hade ju i Finland fått vår spannmål från Ryssland tidigare. Därifrån fick vi absolut ingenting nu. Och världskriget pågick, så att vi hade egentligen ingen mat i landet.
Det kom ingen mat från Sverige då? Alltså.
Nej, det var ont om mat där också. Världskriget pågick ju att någon sån här livsmedelsimport var inte att tänka på vid den här tiden. Så det var kris inte bara i fånglägren utan i hela landet med den här maten.
Men det var inte svält ute i landet?
Det var det också. Jo, det var det. Till exempel rågen tog slut i hela landet. Det fanns inte råg att tillgå där i slutet av juni 1918.
Och var det viktigaste spannmålet den här tiden?
Det hade varit det viktigaste spannmålet. Det som blev räddningen för finländarna, både fångarna och fångvaktarna under sommaren 1918, var en sak som man inte hade räknat som människoföda i Finland förrän nu. Och det var havre. Det var hästfoder och kreatursfoder och det hade inte varit ransonerat. Så det fanns det i lager och det malde man nu med sådor och allt och sände iväg till fånglägret. Och det blev sen den här berömda eller ökända på finska simman piki murikka. Det här brödet som bakades med en massa taggar och stickor och saker och ting. Men det var det här brödet som man då fick leva på under sommaren 1918. Sen serverades fångarna också på morgonen förutom brödbitarna en halv sill eller salta strömmingar. Och på eftermiddagen ska man få en tallrik med soppa. I allmänhet sån här soppa gjord på torkade tyska rotsaker eller på norsk klippfisk.
Mm. Vad är klippfisk för någonting egentligen?
Ja, det var en form av torrfisk från Norge. Både starkt salthaltig och luthaltig som man hade fått. Det fanns det gott om i Dragsvik. Problemet var bara att den här soppan som man kokade, den var i många fångars rapporter minnen efteråt så skriven om det här med fasa, för det var något av det äckligaste man kunde tänka sig. Fångarna fick inte ner det utan de började spy av den och man till och med sände från Helsingfors en kommission till Ekenäs i slutet av juli för att reda ut att varför är fångarna i Ekenäs och klagar så på fisksoppa när fångarna i Åbo äter med god aptit. Och rapporten visade att soppan bereddes helt enligt reglementet. Att man, fisken skulle ligga i blöt 3 dagar i perforerade trälådor innan man kokade soppa av den. Men man förde inte ut de här trälådorna i djupt vatten nere vid stranden, utan man lade dem i den här fisjummiga strandskvalpet 3 dagar i sommarhetta. Fast man nog skakade
om det. Så det är ruttna i princip, eller?
Ja, och sen kokar man soppa på det.
Varför fick de inga matpaket ifrån sina släktingar och familjer och så, de här fångarna?
Ja, dels var det ju problem med maten i hela landet, men det kom också ett förbud från myndigheterna. För då beslöt man i Helsingfors här att fångarna skulle inte få ta emot matpaket av sina anhöriga. Det här paketförbudet upphävdes där i slutet av juni när man upptäckte att det här höll på att gå till en svältkatastrof och att armén som skulle sörja för de här 75 000 fångarnas försörjning inte klarade av det. Mm. Alltså det faktum, vi pratar ju om sådana mängder att enbart för att täcka fångarnas behov för en enda månad så skulle armén vara tvungen att läcka fram 180 ton bröd. Mm. Enbart för fångarnas behov i ett land där det inte fanns spannmål. Så det var en enorm
omöjlig egentligen uppgift.
I praktiken, och nu försökte man sitt bästa, men problemet var ju det att det inte fanns mat i landet.
Det fanns inget underliggande att man ett hat emot den röda sidan eller så som gjorde att man inte brydde sig om de här människorna som hamnade i läger?
Säkert fanns det också på sina håll en sådan inställning. Det märks kanske snarast i det att lägerledningen i fångläger som till exempel i Viborg och i några andra också så tillät inte fångarna att ta emot matpaket, fast det hade kommit direktiv från Helsingfors att fångarna skulle tillåtas göra det. Men kommandanterna vägrade göra det. Så på det sättet så fanns det förstås den där inställningen. Men det finns de som har den uppfattningen att man skulle ta livet av alla röda fångar och svälta ihjäl dem och så vidare. Men det är snarast en...
Men det var ingen medveten politik att man skulle ha död på fångarna?
Nej, det är snarast en väldigt politiserad tolkning av händelseförloppet som skulle motivera en sådan tolkning. Mm. Nej.
Men är det som mest fångar i läget? Hur mycket fångar är det då?
Nå, enligt officiella statistiken så var det den 24 juni. Då var det 8597 fångar på en och samma gång.
I på ett ställe som skulle ha härbärgera 2500 soldater?
Ja, då ska man komma ihåg att det var bara en del av det här militärområdet som var avskärmat för de här fånglägren. Sen är det ju så här att om man kan komparera en substantiv så blir det lögn, förbannad lögn och statistik. Och så är det också med de här officiella rapporterna. För den första rapporten från Dragsvik gjordes upp den 6 juni och sen har man använt sig av matematik. Man har adderat de som har kommit till, man har subtraherat de som har dött och blivit frigivna. Och så får man en siffra som man rapporterar vidare 2 gånger i veckan. I början av september så... 1-3 på en rapport så försvinner närmare 1000 fångar. Och då finns det en liten asterisk att se att fångarnas antal baserar sig på genomräkning av fångarna. Mm. Så i praktiken var det ingen som visste ens på 100-talet när hur många fångar som det fanns i de här lägren sommar 1918.
När började fångarna dö i lägret då?
I Dragsvik började de faktiskt genast från första början.
Och då från första dagen i princip?
Ja, det var när det kom fångar från Brahestad. Det är där som hade suttit 4 månader i läger. Brahestad ligger långt uppe i norr. Där var 100 fångar i så dåligt skick att de inte kunde sändas ner till Dragsvik. Men av det som bedömdes vara tillräckligt i skick så var det en som dog natten innan avfärden i Brahestad. 16 krokna på vägen till järnvägsstationen och 3 eller 4 var döda i järnvägsvagnar när man öppnade dem i Dragsvik. Och när man sen inrättade en sån här dödas bok där från början av juni i Ekenen så ser man mycket tydligt att det är de här Brahestadsfångarna som börjar. Det är först ett par fångar dagligen. Men ju längre fram vi kommer i juni och in på juli så desto fler fångar börjar avlida. Och i juli månad så har vi i medeltal så dör det drygt 30 fångar varje dag i Dragsvik. Mm. Så mest var det den 20 juli för då avled 65 personer på en enda dag i Dragsvik.
Hur hanterade de andra medfångarna? För det kan ju inte gått någon förbi att folk dog eller egentligen.
Nej, jag tror att de hanterade mer med sån här apati. Det är ju jättesvårt att säga så här, men det finns en ganska omfattande minnessamling av minnesmaterial som då fångar både strax efteråt och sen också 50 år senare har har tecknat ner. Och där, man tar det nog på ett väldigt naturligt sätt. Det är en av de här fångarna som skrev att för många så kom döden som en sån här en som en vänlig famn ungefär, att han kom som en befriare i de här plågorna som man då hade, att man var i en sån här väldigt apatiskt tillstånd och brydde sig nog inte så himla mycket om att man bara konstaterade på morgonen kunde det vara att killen som låg i på britsen intill, så han var död.
Visste finnarna om den här stora dödligheten, och då hade det måste väl ändå de här låg ju inte långt ifrån samhällen och så, de här lägren.
Nej, hur omfattande den här dödligheten var så var kanske inte så vidarekänt. Det förekom nog tidningsuppgifter också redan sommar 1918 om det, om man bara ville tro på dem. Men ingen kunde ju undgå att se de där lägren, och till exempel Ekenäs och landsvägen mellan Ekenäs och Karis, huvudvägen mellan Hange och Helsingfors, så gick ju strax utanför Taktrostängslet. Så alla som åkte längs landsvägen kunde inte undgå att se vad som först gick där innanför. Man såg ju alltså de här fångarna som då vandrade omkring där på sandplanen. Och ingen kunde heller undgå att känna den här stanken som omgav lägret. För det fanns ju heller ingen sån här organiserad toaletthantering. För de latriner som fanns i kasernerna stockade direkt, så man hade såna här, man försökte organisera såna här lortgropar på olika håll. Men det var ju såna här öppna diken.
Vet man hur många som egentligen dog här under hela tiden som lägret fanns?
Man är nog ganska på det klara nu för tiden att det dröjde nog väldigt länge innan man fick någon klarhet i det. Att första gången som vi har någon lista och så här försök att teckna ner hur många och vem som hade omkommit där, så är det först 1988. Då publicerades en lista, och de här fångarna fick också namnen på en namntala där vid den här massgraven som de facto är Finlands största. Och då var det drygt 2800. Sen var det förstås namn som saknades och som har kommit till. Och för två år sedan så var det över 3400 namn på den här tavlan. Men i samband med den här minnesåret 1918 som vi hade då för ett år sedan här i Finland, så hade man en grundlig genomgång och redde ut det här. Och då var det ändra dubbleringar som försvann, också personer som inte var döda fast de fanns där. Så för tillfället så har vi 3041 namn på den här tavlan. Så dryga 3000 personer. Så finländska män i sin bästa ålder från 15 år uppåt som ligger där i massgraven.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finns det någon person som sticker ut mer för dig, för som har gripit dig mer när du har jobbat med researchen?
Jo, det finns ju många gripande öden där. En person som nog har gripit mig djupt var en 15-årig pojke som hette Hugo Sundberg i Bromar i Västra Nyland. Han gick med i Bromar Röda Garden den 29 mars. Och ett par dagar senare, den 3 april, så då landsteg tyskarna i grannsocknen och de socknens röda sprang iväg och Hugo for hem. Sen kom de vita och tyskarna och häktade som hade varit med på röda sidan. Och den 15-åriga pojken, han var i Ekenäs ett par veckor. Sen sändes han hem för han uppfattade som för ung och oskyldig. Men sedan kom order om att alla som hade varit med på den röda sidan skulle rannsakas. Och då häktade man Hugo igen och sände iväg honom till Dragsvik. Prästen i Bromar skickar efter en månad ett brev till Dragsvik där han konstaterar att i medan pappren rörande Hugo Sundberg tydligen har förkommit, så anser han då att pojken är nästan oskyldig och snabbt skulle kunna sändas hem, att han nog med hänsyn till sin ålder lidit tillräckligt. Så han förhörs faktiskt och man konstaterar att han är lite ont i magen och inget smittosamt. Men i övrigt så konstaterar man att det är någonting skumt med honom, så föreslår kvarhålla, står det i dokumenten. Mm. Sen vet man inte så mycket mer om Hugo än att han fyller 16 år och i oktober då dör han fortfarande i Dragsvik.
Mm. Var det den yngsta som dog i läget eller?
Det var säkert någon annan 15-16-åring också som kunde stryka. Men jag har inte jämfört, så det kan hända, men han hör till definitivt de allra yngsta.
Vi har redan pratat om Robert Tigerstedt som upprättade en rapport som skulle hemligstämplas. Men den här läckte ju ut, eller hur?
Ja, den var strikt hemligstämplad, men på något sätt läckte den i varje fall ut. Vi vet att det var Väinö Tanner som jag senare blir en av de framträdande finska socialdemokratiska politiska ledarna. Han smugglade ut den till Sverige när han då var på väg för att lägga grunden till ett nytt socialdemokratiskt parti. Och den här rapporten publicerades då i de, ja, snart sagt alla svenska större dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Socialdemokraten. Och det blev nog en pinsam historia för den här finska regeringen. För Robert Tigerstedt skrev där i den här rapporten mycket rättframt att det här är dödligheten i Dragsvik är en katastrof. Någon motsvarande så har knappast ägt rum ens i tsardömets värsta fängelser. Mm. Och den där orsaken till det var undernäring, det var dålig hygien och sjukdomar.
Men är det här vändpunkten för fångarna i Dragsvik?
Det beror på hur man tolkar saker och ting. För redan innan rapporten läckte ut så har man nog från Helsingfors försökt göra någonting här också och åt förhållande i Ekenäs. Nu är det faktiskt så att det fanns ju många andra fångläger just i augusti månad, men i augusti 1918 så mer än hälften av alla röda fångar som avlider under augusti månad så gör det i Ekenäs. Mer än hälften, jag ser på alla andra fångläger tillsammans.
Och det fanns ju många fångläger fanns det då?
I det laget var det 9 stora. Mm. Och så man var nog medveten om det här och började göra saker och ting för att råda bot på den här situationen. Och den 15 september så överfördes alla de här fånglägren från arméns kontroll till den här civila fångvårdsstyrelsen. Så då inrättade man regelrätta fängelser. Och efter det här så började man faktiskt åtgärda både hygieniska förhållanden och liknande också i Dragsvik. Här måste man ju säga att livsmediasituationen i Dragsvik var faktiskt kanske till och med lite bättre under sensommaren 1918 än vad det var i andra fångläger. Om man tittar på granskningsrapporter och liknande. Men det hindrar inte fångarna från att dö. Och där var det nog de här sjukdomarna som då spreds framförallt med fångar som kom från Österbotten. Och i de här förhållandena i lägret så började det spredas. Så det var nog det som var den här bidragande orsaken. Man brukar ju ofta skylla på spanska sjukan. Mm. Men den spanska sjukan kom nog inte i Dragsvik förrän sen senare på hösten. Det var andra sjukdomar som tog på fångarna här under sommaren.
Men de flesta dog alltså, dog av sjukdomar och så och svält, men hur många, för en del avrättningar och sånt skedde väl också, eller hur?
De facto så skedde det inga avrättningar i Dragsvik under den här fånglägerperioden. Det var 3 stycken Ekenäsbor som avrättades då i den här upprensningen genast efter kriget i april innan, det var i maj innan lägret etablerades. Men av de här 3000 fångarna, 3000 dödsoffren som krävdes, så var det 13 som sköts. Och det var framförallt i början av juni i samband med rymningsförsök. Så då bestraffar man rymningsförsök med arkebuseringar.
Var det ingen som lyckades fly? Eller?
Jo, det var många som lyckades fly därifrån. Det var lätt att fly, men det var inte lätt att hålla sig på flykt om man sen kom från andra delar av landet och inte kände till trakten.
Så det var snarare lokala fångar som hade möjlighet att klara sig om de kom ut?
Visst fanns det det, och det förekom nog att folk flydde. En sån här häftigare rymningshistoria var den här finlandssvenska arbetarrörelseaktivisten Axel Åhlström. Han var en journalist som sedermera blev de här finlandssvenska socialdemokraternas ordförande. Så när hans sak skulle tas upp i domstol, och hans journalistkollega Axel Gunnar Mörn hade faktiskt dömts till döden, och han var en av dem som faktiskt avrättades också. Och då insåg Åhlström att det här kan sluta illa, så han lånade en knall, alltså en hatt, en finare hatt av en medfånge och paltå av en annan. Och så fick han en portfölj som han satte under armen, och så promenerade han helt kallt ut genom lägerporten. Och vakterna gjorde honör, för de trodde han var en av de här undersökningsdomarna och juristerna som gick fram och tillbaka. Sen höll han sig under jorden tills faran var över.
Du sa i början så sa du här att en del dömdes till livstid och många till 10 års fängelse, men hur länge satt de egentligen? Hur länge satt det kvar lägerfångar?
Det utfördes sammanlagt drygt 550 dödsdomar, varav cirka 125 faktiskt verkställdes. För ganska snabbt på hösten så lindrade straffen så att dödsdomarna blev livstidsfängelse, mildrades till 10 år, 12 år och så vidare. Så det justerades hela tiden. De allra sista röda fångarna från 1918 släpptes 1927. Men redan där på hösten så kom de här första amnestierna, så att antalet fångar minskade präktigt redan här under hösten 1918. Och sen kom det flera benådningar av amnestier 1919, 1920. Så vi har i flera olika repriser så släppte de här fångarna fria.
Tack Sture Lindholm, författare till boken Fånglägershelvetet Dragsvik, massdöden i Ekenäs 1918. Jag som pratar heter Urban Lindstedt.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.